Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ser ut som det ser ut. Det ser ut som jag har dödat huvudet på grund av den där bilden ni har gjort av mig. Mm. Den där ni har sagt om mig. Men jag har inte dödat huvudet. Snälla ni. Alltså det här är mord som anklagar mig.
Barbara befinner sig i ett pressat läge i rättssalen. Det är många uppgifter som presenteras för henne som hon inte har några bra svar på. När frågorna blir för tuffa svarar hon ofta ingen kommentar. Åklagaren hävdar bestämt att det är Barbara som mördat Ove och stulit från honom. Och det är ett flerårigt fängelsestraff, kanske till och med livstid, som Barbara riskerar. Det här är den sista delen om cyanidkvinnan. Mitt namn är Nils Bergman.
En 54-årig kvinna anklagas för att ha
mördat sin sambo i ett sommarstugområde i Norrtälje. Mannens död skrevs först av som ett sjukdomsfall.
Men efter att kvinnan begärt ut försäkringspengar undersöktes prover från obduktionen på nytt.
Och då ska man ha hittat de här höga halterna av cyanid i mannens kropp. Kvinnan är också åtalad för flera fall av grov stöld och hon ska ha stulit mannens ringar, klocka samt telefon medan han dog.
Det finns ganska mycket bevisning mot min klient som är ganska jobbig.
Jag har ju bedömt att det är sannolika skäl för att hon har förgiftat honom. Det grundar sig på svar vi har fått då ifrån rättsmedicin.
Gråtmild och charmerande och förnärmad. Det var liksom de tre sidorna. Men när det nu blev i rättegången, när det var så många människor som pratade om hur hon har ljugit om det, så blev det ju så uppenbart hur otrovärdig hon var.
Det är en ny dag i tingsrätten och åklagaren återkommer till punkten ekonomi och intresserar sig för ett sms som Barbara skickar till sin och Pers advokat rörande det testamente som upprättas i augusti 2018.
67 där. Det här ni ska skriva under ett papper. Vi vill inte att det ska hända samma sak som hänt med min förra man efter han dog. Jag fick ingenting. Bara elakhet av hans barn och exfru. Vad betyder det där? Att du säger jag fick ingenting?
Det betyder, för mig betyder det, det handlar inte om materiella saker.
Men det är ju det ni pratar om här.
Nej, det händer inte. Det handlar om den där känslan. För jag har varit med deras pappa ett helt år. Och när pappa var glad, jag var med pappa. När pappa blev sjuk, det var jag som var med pappa. När pappa hade ingen pengar att betala räkningar, jag hjälpte honom. När pappa hade lite mer pengar än vanligt, då var jag också med honom. Och då tänkte jag fick ingenting. Ingen tack eller ingen... Och pappa var på väg att lämna den där alkoholmissbruk han hade på grund av mig. För jag sa till honom att det här är inte bra för dig. Och... jag fick ingenting, ingen tack Barbara, det var så fint. Nej, det är det jag menar. Jag fick ingenting utan tvärtom. Jag sitter här på grund av att jag älskade min man.
Men jag tror jag läser från början då, så vi förstår att det handlar om ekonomi. För då står det så här: hej igen Thomas. Per undrar vilken typ av papper ska han skriva under? Helst imorgon ifall händer något. Jag vill inte, vi vill inte det ska hända samma sak som hänt efter min förra man efter han dog. Jag fick ingenting och så vidare, det jag läste. Och sen så står det då i nästa mening, Thomas Ösby säger, det är testamentet som ska upprättas om jag har förstått det rätt. Och så säger du, bra, det är det han vill. Är det inte pengar ni pratar om här?
Det pratar vi inte om pengar, tror jag.
Ni pratar inte om pengar?
Vilka pengar?
Nej. Men tycker du att du fick ingenting efter Ove i ekonomiskt?
Jag har inte ingen kommentar. Jag sa till det, den meningen jag sa, jag fick ingenting. Det här jag förklarar just nu, så jag har inte flera andra kommentar.
Så när jag läser det här så tänker jag så här att du är besviken att du inte fick mer ekonomiskt. Har jag fel då?
Det kan jag inte säga, för att jag inte vänner jag för att säga att du har fel eller rätt. Det du vet själv vad du säger. Jag kan inte säga till dig att du har rätt eller fel.
Nej. Du säger. Men blev du besviken att du inte fick mer ekonomiskt efter Ove?
Ingen kommentar, för jag pratar inte någon ekonomi i den här.
Nej.
Åklagaren avslutar det kapitlet. Och kommer nu in på Barbaras tidigare förhållanden.
Men sen var det väl, blev lite för mycket med henne för henne då när jag läste upp de här sms:en hon skrivit. Ja. Det var ju ganska tidigt efter att Ove hade dött, och för även för all del, även när han fortfarande levde på slutet, så ville hon ju gärna träffa honom och ville börja inleda någonting med honom igen, men han ville ju inte ha tillbaka henne. Men då skrev hon ju där sms och jag saknar dig och jag saknar din tunga och sådär, läste jag ju upp då, och då tyckte hon var besvärande det där, och det här, är du säker på att jag har skrivit det här? Det är ju ett annat telefonnummer. Och hon visste ju mycket väl vad det där var för telefonnummer, men jag visste inte det på en gång då. Men sen så, när jag fick bläddra lite i papperna, fick jag ju se att det var ju ett telefonnummer som hon använde lite då och då. Torsten hade ju på sin kontaktuppgifter då, han hade ju alla hennes telefonnummer. Men sen, hon svarade inte mer på det, men jag la ju fram den bevisningen, så det blev ju ändå klart att det var hon som hade skickat det. För hon ville ju, och det liksom... hon ville ju ha fram att det var, hon var ju så väldigt kär i Ove vid den här tiden, och han var ju den bästa, och hon var så ledsen att han var död. Och... men jag menar, hon träffade ju liksom andra män då, så att det var väl kanske inte att hon sörjde honom så jättemycket, och inte så väldigt länge heller.
Och Torsten då? Du åkte med Torsten, eller hur?
Det var en vän till mig som han då efter, jag tror det var efter några dagar eller veckor, jag kommer inte ihåg när var det, han frågade om jag ville åka till Nis, då åkte jag. Jag var ledig, så jag var inte med Ove. Nej. Jag har slutat med Ove den andra. Och då var jag med Torsten i Nis, det gjorde jag.
Sov du i samma säng som Torsten?
Jag kommer inte ihåg.
Kommer du inte ihåg det?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Och det vill jag inte kommentera. faktiskt.
Nej.
Det här är, jag vill inte kommentera. Fast att egentligen kommer jag inte ihåg. Jag tror inte, jag vet inte.
Nej. Var du kär i Torsten? Var du förtjust i Torsten?
Ingen kommentar om detta. Nej.
Har du varit det tidigare?
Ingen kommentar.
Nej. Och sen så berättade du varför du gick tillbaka. Det var min nästa fråga, varför du gick tillbaka till Ove då. Berättade du för Ove?
Jag berättade för Ove, Ove visste. Och till och med det var han som bad mig en ursäkt och förlåt. För att det var, han tyckte det var fel av honom. Och det så varje gång när det hände någonting med alkohol. Då dagar efter kommer han med förlåt. Och så det brukar de som dricker mycket alkohol. De brukar säga dagar efter förlåt. Och
Men varför hittar du på den här historien om Mallorca och damen du ska hjälpa och köpa ett hus och så vidare?
Den här har inte just nu någon kommentar. Jag kanske innan vi slutar här då kan jag kommentera, men ingen kommentar just nu.
Nej, men du var väl inte i Mallorca?
Nej, det var ju inte.
Har du berättat för Torsten, har du berättat för Ove att du var med Torsten i Nice istället?
Det har jag berättat för honom när jag kom tillbaka. Det gjorde han, visste det.
Vad sa Ove då då?
Inga flera kommentarer om detta.
Men har du verkligen berättat det?
Ingen kommentar. Jag har gjort det. Jag har redan sagt nyss.
Men efter Nista, blev det bättre sen då mellan er?
Det blev mycket, mycket bättre.
Mycket bättre. Men varför fortsätter du att smsa och skicka hjärtan både till honom och till Jan?
Åklagare, jag tror att ni har missat massor av andra hjärta jag har skickat. Jag har skickat samma hjärta, det kanske ni har missat från min telefon. Jag har skickat samma hjärta till mina barn. Jag har skickat samma hjärta till andra vänner. Jag har skickat samma hjärta till mina systrar. Jag skickar hjärta till alla.
Men
Torsten, det betyder inte kärlek. Alltså, det betyder inte någon kärleksförhållande eller så.
Nej, men Torsten, är inte det en tidigare relation till honom, till dig?
En vän till mig.
En vän, men har ni haft en relation?
Ja, det har vi gjort
länge sedan. Och jag, är det också en tidigare relation?
Det var en relation fast länge, länge sedan. Så jag förstår inte varför ni har kallat honom här för som vittne, för att det är...
Förstår du inte det?
Nej. Det förstår jag inte. När det handlar om vad det är, alltså själva fallet handlar om Ove och den där mord. Att ni kallar, alltså alla mina ex. Det är bara för att tala om min personlighet eller min person. Alltså det här är... Men...
Jag har ju läst upp en del av de här sms'en då som du har skickat då till Jan. Och vi såg här på bilden då.
Jag vet vilket, men det, jag har ingen flera kommentarer.
Men har du skickat dem då?
Jag har ingen kommentar om detta.
Nej.
För det finns mejl som jag kommer inte ihåg faktiskt.
Jag saknar dig och jag saknar din tunga.
Det här, åklagare, det här är lite, alltså... Det här vill ju inte prata om.
Ja, nej men jag skulle inte gå in på det heller om det inte... Det rimmar inte så bra med att du säger att... Det är så bra med Ove den här tiden. Samtidigt skickar du de här sms'en till Jan.
Om jag säger, om jag säger det jag saknat din tunga, vad betyder det? Vad menar du? Vet du vad jag menar med det?
Nej, det är därför jag frågar, vad betyder det?
Det menar att när en person till exempel, jag vet inte på spanska, cuando una persona habla mucho y habla de otra gente, por ejemplo, när du säger...
Om en person pratar mycket och pratar om andra till exempel...
Ahora no lo digas, espera que yo lo
hable. Vale, okay.
Por ejemplo, cuando una persona habla mucho y habla de otra gente y habla bastante, o sea, yo digo, es como un efecto, no sé. Yo sé, aguántate la lengua, eller, ¿entiendes?
Och om en person pratar mycket, kommenterar om andra personer och har mycket att säga, så brukar jag säga, det är mitt sätt att... och replikera på sånt du brukar säga. Var på vakt med din tunga. Vakta tungan.
Ja, ja. Det är en annan sak. Men det här som du sa att jag saknar din tunga, så som du skrev. Det betyder väl inte vakta din tunga?
För mig betyder det.
För mig betyder det det. För dig betyder det så. Mm. Du skriver också i samma sms så skriver du: ring mig imorgon om du vill träffas. Det här är den 15 januari. Jag saknar dig jättemycket. Vill vara med dig och träffa dig verkligen. Vill ta hand om dig och saknar din tunga. Saknar dig jättemycket och så är det hjärta. Och jag saknar dig jättemycket flera gånger. Puss, puss. Vi måste prata och planera den 2 februari.
Ingen kommentar. Jag har ingen flera kommentarer om,
nej,
om Jan Sandberg.
Nej. Men förstår du att man kan uppfatta? Förstår du att det här uppfattas som att du längtar efter honom?
Ingen kommentar om detta. Så alla människor är olika. Alla, ja, människor uppfattas på olika sätt. Så jag kan inte påverka din uppfattning.
Nej.
Du uppfattar som du vill. Jag uppfattar det på min sätt.
Men längtar du?
Jag har ingen flera kommentarer.
Längtar du efter Jan?
Ingen kommentar.
Nej. Och 10 februari skickar du hjärtan också. Och det är bara 7 dagar innan Ove dör. Så är det. Eller hur?
Ingen kommentar om detta.
Åklagaren Madeleine Pettersson rundar av sitt förhör med Barbara. Och målsägande biträdet Thomas Bodström tar över. Han vill ställa fler frågor till Barbara gällande hennes påstådda författarskap. Man har inte lyckats hitta några böcker eller publicerade artiklar skrivna av Barbara. Men Barbara påstår att allt finns sparat på ett USB-minne.
Och det USB-minnet, vad finns det då?
Det har polisen hade.
Ja, så att på ett av den USB-minnen du har, där finns det allt skrivande, böcker, faktaböcker, noveller och sånt.
I den där lilla har jag den senaste jag håller på att skriva,
ja,
men inte
finns,
alla.
Och var finns det USB-minnet nu då?
Varför?
Var finns det?
Den där, det här poliserna.
Okej, okay, då kollar vi det med polisen sen. Då vi går vidare. Skulle du vilja beskriva Ove som en underbar människa som du aldrig skulle kunna lämna?
Han var den bästa, okay, i hela,
bra,
världen.
Ja. Och sen när det gäller Oves barn, hade ni kontakt med några av barnen?
Med Louise har jag aldrig haft kontakt förut, så hela tiden jag har varit med Ove, och när jag började med Ove då sa han att han hade ingen kontakt med,
nej,
så bra kontakt. Men med pojkarna max 2-3 gånger, inte mer än 3 gånger.
Nej, okej. Okay. Nästa fråga. Är det riktigt att Ove var väldigt glad när ni kom ut i landet den 16 februari?
Han var både och, glad och ledsen.
Mm. Är det riktigt att du har sagt i förhör att, att han var väldigt glad när de åkte till landet den 16 februari?
Han var både glad och ledsen.
Mm. Men om jag läser på förhör till exempel på sidan 616, då säger du ingenting om ledsen, då säger du bara på stycke 2 med rättens tillstånd. Barbara hade tidigare berättat att Ove var väldigt glad när han åkte till landet den 16 februari. Anledningen var att han någon helg tidigare varit och firat barnbarnets födelsedag. Det hade då bestämt att kom upp till landet någon helg senare. Har du sagt så?
Jo, han var glad.
Mm, okej. Okay. Du har haft ett långt för, vi ska inte behöva ta det så långt. Bra, då har jag inga fler frågor.
Det är åklagaren och målsägande beträdets teori att Barbara ändrat sin uppgift om att Ove var överlycklig helgen då han dog. När hon insett att det inte rimmar bra med att han skulle ha tagit livet av sig. Vilket Barbara menar kan ha hänt. Men hon menar också på att Ove ska ha dött av hjärtproblem. Barbaras försvarsadvokat Björn Hurtig tar över.
Barbara, om vi stannar vidare. Min kollega avslutar frågeställningarna. När du åker ut till landet, hur uppfattar du egentligen Ove i bilen då?
I bilen, alltså när vi åkte till landet den där dagen. Förlåt.
Mm. Jag har inte många frågor, vi försöker hålla ihop det så gott vi kan nu.
Nej, men då åkte vi på fredag och Ove hade mycket, mycket ont i huvudet. Och när han körde, alltså han hade ratten så och sen han gjorde så med... Tog ratten och gjorde så här. Och sen tog ratten och gjorde så här. Då frågade jag, vad är det? Då sa han till mig, jag har mycket... Alltså jag har stark ont i huvudet och fingrarna... Vad heter det? Stickan, eller vad heter det?
Är det
spanjol? Inget... Si... Stickan...
De sticker. Jag fick inte fram något ord på spanska heller. De sticker.
Alltså, det var någonting som... Och då sa han till mig, älskling, påminn mig nästa vecka. Jag ska boka en tid hos hjärtläkare.
Okay.
Och då, det var det jag märkte den dag.
Uppfattar du honom?
Alltså, när vi åkte till landet.
Mm. Jag frågade om det. Uppfattar du att han var så här... med i matchen, att han var fokuserad och att han pratade mycket och så, eller hur uppfattar du honom?
Nej, han var väldigt tänksam. Han var väldigt som han tänkte väldigt mycket. Jag vet inte hur ska jag beskriva det.
Mm.
Så han var lite annorlunda. Han. Mm.
För det här har du också sagt i förhör till polisen, precis det du beskriver nu. Du har berättat för polisen om stickningar i händerna, att han var ofokuserad och sådär, eller hur?
Ja.
Ja. Det här med att han hade stickningar i händerna och sådär. Är det någonting som han har haft tidigare? Vet du det?
Jag vet inte faktiskt.
Nej. Nej. Men han hade ju problem med hjärtat, det vet vi.
Jo, det är.
Ja, och åt han någon särskild medicin för det? Eller?
Han hade hjärtmedicin och jag kom precis på det, alltså, den dag som han dog. Han missbrukade den där Viagra-medicinen. Alltså, han brukar ibland ta på morgonen och en på kvällen. Eller ibland när han glömmer, då tar han två sticken. Alltså, och då chattade jag på honom och det var inte så bra. Men Viagra tog han mycket. Och den där hjärtmedicinen. Alltså.
Åklagaren säger ju här att du på något sätt har sett till att Ove Dahlk har fått i sig cyanid. Det är beskrivningen.
Mm.
Och att han sedan då har fått en effekt utav detta så att han förgiftats och avlidit. Har du haft tillgång till cyanid?
Aldrig. Aldrig har jag haft tillgång till cyanid.
Nej. Har du den här dagen hanterat cyanid?
Nej.
Har du gett på något sätt cyanid till Ove?
Nej.
Det var de frågor jag hade, tack.
Till slut är det dags för åklagaren, målsägande beträdet och försvararen att hålla sina slutpläderingar i Norrtälje tingsrätt. Vi börjar med att lyssna på försvararen Björn Hurtigs slutplädering.
Ove hade ett kraftigt förstorat hjärta. Den första dödsorsaken innan man fick det andra utlåtandet, det var ju faktiskt att han dött i följd av det kraftigt förstorade hjärtat. Han har det och han har, som vi vet då, enligt Barbara, intagit sina betablockerare tillsammans med vin på kvällen. Kan det ha någon betydelse? Jag vet inte. Möjligen, möjligen inte. Och han hade en förkärlek för att äta Viagra, om det nu spelar någon roll. Allt det här menar jag i vart fall gör att jag ber tingsrätten fundera på, är det så säkert som åklagaren och målsägandebiträdet påstår att dödsorsaken är att han har dött i följd av cyanid? Kommer ni fram till att det är så? Jag tror ni kommer göra det. Men om ni gör det, då är nästa fråga, dödssättet då? För det kan man inte uttala sig om. Dödssättet har man inte sagt, utan dödsorsaken har man sagt. Nästa bevisklass som åklagaren talar om, det är Barbaras agerande på kvällen den 17 andra.
Och det kan jag bara säga att en människa som först ringer efter Fredrik, som Barbara gör, när Ove Dahl första gången faller ihop, kan ju såklart ha det motiv som åklagaren säger för att på något sätt försöka skylla över den gärning som begåtts. Men det kan ju också vara så att man ringer det för att man är orolig och vill ha hjälp. Vi sitter ju här nu i ett brottmål och vi pratar om ett mål där åklagaren begär att min klient ska få livstidsfängelse. Beviskraven är höga, insatserna är fruktansvärt höga. I det läget menar jag att man bör fundera noga på det mest, för min klient, mest förmånliga alternativet. Och det är ju då att hon ringer därför att hon vill ha hjälp. Och den som ringer inte en gång utan sedan en gång till på kvällen visar väl snarare prov på att man inte är skyldig till brott än att man är skyldig till brott. För hon ringer ju inte bara en gång, hon ringer två gånger. Hon ringer ju sen på natten. Eller sent på kvällen vid 11-tiden och säger att han andas inte längre. Och det är väl inte så konstigt. Att hon låter Ove ligga på rummet, ja. Jag ska vara ärlig och säga, jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det, Barbara, jag ska säga det. Men det innebär inte att Barbara har begått ett mord. Han bajsade ner sig. Det har han gjort tidigare vid något tillfälle. Det har ju Lena Dahl berättat i det här telefonsamtalet den 19:e med... När hon pratar med Louise och Fredrik. Då berättar hon just om det. Och man kan tycka att det är osmakligt att han ska få ligga där i sin egen avföring. Jag kan faktiskt hålla med om att man reagerar. Jag förstår. Men det kan också vara att det är utan den anledning som hon säger. Att han ska få lära sig en läxa. Han ska inte göra om det här igen. Jag är trött på det här. Och så lät hon ligga där. Hur osmakligt ni än kan tycka att det är. Hur styggt eller vad ni tycker om det. Det innebär inte att han har begått ett mord. Det är ju att man tar ett sjumera kliv i kattstövlar och påstår att det är detsamma som att man har mördat någon. Att hon i övrigt sen på kvällen kanske beter sig märkligt, ja. Man kan ju faktiskt bli i chock när man hittar någon död i hemmet. Det är inte den första människan som fall, sådana fall som beter sig irrationellt och konstigt. Det har hänt förut. Agera på kvällen... Det, vad gäller Ove i vart fall, tycker inte jag leder någonstans. När det gäller larmet så kan jag säga att ja, det skulle ju kunna vara så att någon stänger, sätter på larmet för att gå ut och göra sig av med någon slags bevisning om att man har gjort någonting dumt. Jag kan acceptera det. Men jag kan också ge, tror jag, 15-20 andra orsaker till det. Det viktiga är att vi vet ju inte varför larmet sattes på och stängdes av. Vi har ju ingen aning. Åklagaren säger då att jo, men hon kan ha gått ut till bilen och lagt någonting där i. Vet ni var bilen stod någonstans? Vet ni hur långt det var? Jag vet inte. Men jag vet att larmet är avstängt i 37 sekunder. Hur mycket hinner man då? Hur långt ifrån huset hinner man då? Hinner man ens gå fram och tillbaka till bilen? Jag vet inte. Det är en gissning. Det säger ingenting. Samtalet till Kuba, ja, det är ett samtal. Jag kan inte säga någonting annat än att det är ett väldigt märkligt samtal där. Jag har ingen förklaring på det. Men ett samtal skulle möjligen kunna bevisa en stöld av en mobiltelefon. Möjligen. Eller möjligen i vart fall leder i riktning mot det. Men det bevisar inte mord. Vem har pratat i telefonen? Och med vem har man pratat? Det vet vi inte. Vi har fått ett PM- om vart telefonnumret går, att man ringt upp och frågat om den personen, om det är den personens telefon, men ingenting mer. Vi har ingen aning. Jag vet inte och ni vet inte och det bevisar inte mord.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Att Barbara har gjort anteckningar i mobiltelefonen och i ett mejl, det tycker jag är det som kollegan Botström var inne på. Jag tror att det kanske är det som jag själv tycker är det som är mest besvärande. Jag medger att det där är besvärande. Det skulle ju nämligen kunna tyda på att Barbara vet när Ove Dahlk dör. Och det skulle i sig kunna innebära att hon kunde varit inne i rummet vid en annan tidpunkt än den som hon vill göra gällande, som hon berättar om. Det skulle också kunna tyda på, varför skulle det inte motbevisa den tidsaspekt som experterna berättar om för tillslag av cyanid. Men det är ju så här att man får in någonting i sin mobiltelefon i den här almanackan och att det ibland kan läggas fel. Det finns det en massa olika förklaringar till. Det betyder ingenting. Det betyder absolut ingenting. Och att hon skickar ett mejl klockan 4:25 på natten. Ja, det är ett mejl. Och där har vi hört av Fredrik att hon var chockad. Hon stod och bara skrek först, sa han ju. Hon är chockad, hon mår dåligt. Hon mår dåligt. Det där är besvärande omständighet, jag måste acceptera det. Men hörni, bevisa det mod. Det skulle till och med kunna vara så att hon har kommit in tidigare och gjort någonting, stulit någonting som de påstår. Till exempel med mobiltelefonen. Och sen i efterhand, inte vill medge det. Att man inte berättar sanningen i rättegång om alla detaljer innebär inte att man gjort sig skyldig till just den brottsliga gärning som åklagaren påstår. Det kan vara försvårande, det kan vara besvärande. Men det är ingen direkt bevisning för mord. Det är det inte.
Gällande sökningarna anser försvararen att man ska tro på Barbaras uppgifter om att hon är nyfiken och gjort sökningarna i journalistiskt syfte. Vi går över till åklagaren Madeleine Petterssons slutplädering.
Hon vet att han ska dö. Det har ju varit hennes avsikt. Det är ju det hon väntar på. Och det här visar också att hon inte
till synes drabbas av någon second thoughts eller någon ingivelse att kanske ringa ambulans trots allt, att kanske försöka och vad jag har gjort, jag ringer, och utan hon väntar kallt 3 timmar till ungefär innan hon ringer, larmar om det här till grannarna. Och sen menar jag också då, som sagt, att det här uttryckssättet, drycken i bestämd form då ledde till döden, är lite kryptiskt och tvetydigt. Sen så skriver hon ju då att han drack så mycket att hjärtat svek honom. Hur vet hon det då? Varför bestämmer hon sig så snabbt för att han dog av alkoholproblem som ledde till att hans hjärta dog? Varför undrar inte hon vad han dog av plötsligt den här natten? Hon ringer inte 112 någon gång. Ove är kall när Alexandra och Fredrik kommer ner till Ove för att påbörja hjärt-lungräddning, vilken kan tyda på att han har varit död ett tag. Man hör ju på SOS-inspelningen, Alexandra, som för övrigt hade också jobbat inom sjukvården. Hon säger flera gånger, alltså, han är kall, men han är ju död, han är ju kall, ska vi fortsätta? Men SOS-personalen då uppmanar att fortsätt tills vi kommer till platsen. Så ambulanssjuksköterskan Angelica Wahlgren, hon tänkte när hon kom till platsen, det är kört, som hon uttryckte det då, men att man ändå fortsätter för anhöriga skull ett tag. Hon hade också reagerat på munslemhinnan som var cyanotisk eller blåfärgad, som ju tyder på syrebrist, och det var på så pass mycket som hon aldrig sett det förut, vilket också kan vara ett tecken på att döden har inträffat tidigare. Barbara Jarl vill få anhöriga att tro att Ove var väldigt berusad den aktuella dagen, vilket han inte var, vilket vi vet i efterhand, eftersom alkoholbeskedet då, analysbeskedet 0,47 promille alkohol i blodet talar för en mindre mängd drickalkohol, sa läkaren. Och inte bara det, hon påstår också att han drack en ansenlig mängd. Han började dricka på morgonen, han blandade jäger, öl, vin, rom och whisky, säger hon till anhöriga. Och det låter inte som en mindre mängd alkohol. Och det här kan hon inte ha sett, därför att Ove Dolk har inte druckit en stor mängd alkohol innan han dör. Utan att, jag menar att det här är någonting som hon säger för att få anhöriga att tro att han har druckit mycket. Motiv. Vad har hon för motiv? Ja, det är inte alltid man kan klarlägga ett helt säkert motiv. Eller att man helt kan förstå varför en människa agerar som den gör. Man kan inte se in i en annan människas hjärna. Ibland kan man utifrån gissa vissa motiv. Men det kan finnas också sjukliga motiv som man inte kan gissa sig till. Man kan inte helt veta vad det är för motiv. I det här fallet så menar jag att hon har haft ekonomiska motiv. I vart fall ekonomiska motiv. Även om det inte är några miljoner hon har kommit över genom Oves död. Tegnérgatan hade ett faktiskt ekonomiskt värde. Kristoffer Lind, vi hörde om hans uppgifter. Han fick erbjudan om att köpa lokalen för 300 000. Det var ju ett senare skede. Rickard berättade att Ove hade sagt att han hade hört, Barbara hade sagt att det var tal om 500 000. Och det hade också kom fram i ett annat sammanhang, det här med 500 000. 450 000 hade hon sagt till till den thailändska kvinnan som var intresserad av lokalen och ville veta vad hon ville ha för den. Ove hade betalat runt 200 000 i smycken och pengar enligt Sven-Erik Larsson. Hur som helst, Tegnérgatan hade ett faktiskt värde och Ove hoppades att få del av pengarna som han trodde var att det är på gång att det ska säljas nu. Han lämnade sina kontouppgifter, kontonummer, för han tänker att Barbara ska sätta in pengar från försäljningen, att det blir tal om att det ska lämnas över vid det tillfället. Och han har också lagt ut pengar för lokalen för renovering, och det framkom av Stefan Petterssons uppgifter att han förväntade sig att få tillbaka pengar. Och Barbara Jarls egna uppgifter. Han vill ju fira. Han skulle få pengar från Tegnérgatan, hörs på ljudinspelningen där. Och det skulle man fira den här kvällen. Lånelistan i butiken, eller som jag påstår är en lånelista. Ove hade en förteckning. Han prickat för vad han har fört över till Barbara Jarl. Det är i storleksordningen nästan 100 000. Jag har aldrig hört talas om att man får en förteckning över gåvor man har fört över. På något vis känns det som att den här förteckningen ska användas för att återkräva pengar. Och det här är ju pengar som Barbara Jarl inte kommer att behöva ge ut, vare sig för Tegnérgatan eller för lånen som hon har fått. Sen verkar det också som hon faktiskt har trott att hon skulle få mer efter Ove, eftersom hon uttrycker sig sms till sin advokat i samband med att man diskuterar testamente med sin nuvarande eller sin dåvarande man Per. Då så säger hon att vi vill inte att det ska hända samma sak som hänt med min förra man. Efter han dog, jag fick ingenting.
Åklagaren menar att det finns försvårande omständigheter gällande Oves död. Och hon kommer som påföljd yrka på livstid.
Hon har ändå lämnat honom där inne. Om hon har varit inne och tittat på honom eller inte tittat på honom. Men hon har lämnat där, här, honom inne där med i sitt döende tillstånd. Och inte sansat sig, inte kallat på hjälp, låtit processen ske. Svårt lidande, frågetecken. Ja, vid cyanidförgiftning så dör man av syrebrist. Carl Söderberg har skrivit i sitt utlåtande lufthunger som ju är andnöd, kramper och så vidare. Han kom väl fram till att det är väldigt olika i det enskilda fallet hur utdraget dödsförloppet är, och man kan visserligen tänka sig att andnöd kan framstå som plågsamt, men svårt att uttala sig i det enskilda fallet. Så det beror på, och när det gäller kramper då, det tyder ju, någonting som kan tyda på att han har haft kramper är att han ligger på ett annat sätt i sängen enligt vad Fredrik säger, som hon lämnade honom, och efter att han kommer upp andra gånger, att han har rört sig där, kanske ryckningar, skakningar. Men det vet vi ju inte. Hur som helst så är det kanske att det är svårt att fastställa i det här fallet något svårt lidande. Barbara Jarl ska dömas till fängelse på livstid. Ska kvarbli i häkte. Det finns recidivfara. För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än 2 år. Tack.
Och så är det målsägande biträdet Thomas Bodströms tur.
Jag ska först säga att åklagaren gjort ett oerhört gediget arbete. Men anledningen till att vi sitter här idag, det är faktiskt att Louise här tillsammans med försäkringstjänstemannen idogt arbetade väldigt, väldigt hårt för att den här förundersökningen skulle återupptas. Väcktes av ganska stort ointresse först. För att därefter lyckas. Och på så sätt så är det anledningen till att vi sitter här idag. Och det är delvis anledningen till att jag kommer att hålla då en egen plädering i sak, vilket också är naturligt med tanke på att vi biträder åtalet och att det finns ett starkt intresse från målsägarna, inte för skadeståndet utan för sakens skull, att det här ska leda till en fällande dom. Det blir ju lätt juridiskt tekniskt när man sitter så här ett antal dagar och det är mycket juridiska termer. Det är lätt att glömma bort vad det här egentligen handlar om. Men det handlar om, och det här har lett fram till, det är att en man, Ove, har dött alldeles för tidigt. Tre barn som har varit med här har förlorat sin pappa. En syster har förlorat sin bror. Barnbarn har förlorat sin morfar och farfar. Vissa kommer aldrig ha något minne av honom. En mor har förlorat sin son. Det är så oerhört mycket lidande bakom allt det som vi pratar om, och till och med ibland nästan. Jag ska inte säga att vi tar på annat sätt än allvarligt, men det kan lätt glömmas bort allt det som finns, all den tragik som finns här bakom. Det har sagt från försvaret, i alla fall inledningsvis, att med så här mycket bevisning så måste det vara ett svagt åtal. Så är det naturligtvis inte. Det är ju så att det skulle kunna räcka säkert med mycket, mycket mindre med vem som har gjort det här och på vilket sätt och så vidare. Och jag kommer att avsluta med det. Men det har varit väldigt, väldigt bra att åklagaren ändå har åberopat så mycket bevisning. Därför att då har det ju också varit möjligt att kunna följa liksom helheten i allt det här. Man kan också säga att det är nödvändigt för att ni ska vara helt säkra på att det inte är något misstag att döma Barbara. Det är också nödvändigt för att kunna följa det mönster i hela beteendet här. Det är också nödvändigt för att kunna vara helt säker på att Barbara inte bara är kapabel att göra det, utan att hon är den enda som kan ha gjort detta. Barbara har ju här under flera dagar fått stå höra det ena eller andra, och det finns ju ett ändamål bakom det. Det är ju inte på något sätt för att åklagaren eller jag eller någon skulle vilja Barbara illa i sig eller skandalisera henne. Men det är ju så i mordrättegången att alla vi som är med där, vi slås ibland av hur kommer det sig överhuvudtaget att en människa kan döda en annan människa. Och det är precis som åklagaren säger, ofta kan det vara rena bagatellerna. Det kan vara ibland obegripliga anledningar och ibland inga anledningar alls. Det vet vi inte. Men ofta så handlar det om kärlek eller pengar. Och det gör det ju här i vilket fall, och det tänker jag återkomma till. Jag är ingen psykolog. Jag ska inte försöka psykologisera det här. Jag ska inte försöka ställa någon diagnos. Men jag har varit, om inte lika mycket, så inte mer på den sidan. Jag har också träffat personer som känslokallt har dödat en annan människa. Och det finns en missuppfattning i det, utan att ställa någon diagnos. Och det är att om man gör något så känslokallt, då är man väl utan känslor. Det finns ingenting sånt. Det är precis det man slås om när man är försvarare. Att det finns så otroligt mycket känslor, så oerhört känslomässigt engagemang. Men om man tittar närmare på det, så är det nästan alla känslor handlar om sig själv. Hur det här kan påverka. Och det här är någonting som jag har slagits av här. Jag har också skrivit en bok om det så kallade Arbogafallet. Där det slående var när man gick in om alla vittnen var. Det var att, och nu menar jag inte samma Arbogafall, utan den kvinna som dömdes här om året. Att man kunde bara trycka på en knapp, så kunde hon bli otroligt känslosam, börja gråta i vilket ögonblick som helst. Barbara har rätt att föra sitt försvar precis på vilket sätt hon har, vill på alla sätt. Hon kommer säkert komma här med en avslutning och känslosamt berätta hur mycket hon älskade Ove. Hon har all rätt till det. Jag kan bara säga att det har ingenting med att göra om den gärning som hon har begått i det här fallet. En sak behöver man inte vara psykolog för att konstatera när det gäller Barbara. Och det är att hon ljuger oavbrutet. Precis oavbrutet. Skulle inte det här vara så allvarligt, så skulle det nästan finnas en komisk sida. Skulle det inte vara så att det finns nära anhöriga som har förlorat, så skulle det nästan vara på det sätt när man pratar om tre födelsedagar och allt detta. Om hon har i stort sett haft vartenda yrke som finns, kan jag inte säga, men väldigt många yrken, och känner och är släkt och så vidare. Men Det må ju vara en sak. Björn Lindman talade här om de två personligheterna, och det är klart att Barbara också har väldigt goda sidor, och det är väldigt, väldigt många som har fastnat för henne, attraktiv, och hon har ju uppenbarligen en personlighet som får människor att bli väldigt intresserade av henne. Men hon lever, ska jag väl säga, i alla fall de här åren, jag vet ju inte var tidigare, på att ljuga sig fram med tillvaron. Och det är här som man också ser skillnaden när det kommer till rättegångar. För det som funkar så ofta i det vanliga livet, där man kan dra till med någonting och säga någonting och sen det aldrig kollas upp, det funkar inte i rättegångar. Det är just det som är så speciellt, och det är det som vi ser. Därför man tänker inte på att det här går ju naturligtvis att kontrollera genom sms, genom mail, genom olika samtal och på olika sätt vad man har sagt tidigare. Det är där det fallerar. Det är därför man kan snabbt, om man är van, som Barbara säger, nej, det är inte lån, det är lön. Och sen när man konstaterar så har ni inte jobbat där. Eller undrar till, ja, med journalist och böcker, då har jag skrivit på i Kuba. Jaha, var då? Ja, det finns på ett USB-minne. Och så går man vidare med, vad finns USB-minne? Det finns ju inte naturligtvis. Och det är det som är skillnaden i det vanliga livet, där man ganska enkelt med Barbaras begåvning klarar sig från ena situationen i en person till en annan. Men när det blir rättegång, och det kommer, har åklagaren visat och det kommer jag visa, då funkar det inte alls. Då blir fallet stenhårt och rakt ner. Och det finns till slut ingenting. Det enklaste, tycker jag, det är att följa det här kronologiskt så att inte liksom sms och sånt krockar kors och tvärt. För det finns faktiskt, när man sammanfattar det här målet, en väldigt, väldigt tydlig linje. Vad som har hänt från att Barbara och Ove träffas till att Barbara grips. Det här är ju en period på 1,5, närmare 2 år. Men det man kan säga när de träffas någon gång på vintern, våren 2017, det är ju att Ove blir ju väldigt förälskad i Barbara. Och det man kan konstatera när man hör hans vänner, de säger någonting helt annat. De genomskådar här, för att uttrycka sig lite annorlunda. Kärleken förblindar för Ove här. Han är ju helt enkelt beredd att här har han kommit in en kvinna som han vill träffa och kanske leva med. Det går ju till och med så långt så att när det här fortsätter under sommaren så har han vid något tillfälle, även om systern säger att det här var inte allvarligt menat och så vidare, så hörde man ändå grannarna säga att nej, men i alla fall i stundens ögonblick så var han kanske beredd på att gifta sig och till och med tillgångar och så vidare. Ett mönster som vi sen känner igen att Barbara har agerat mot andra män, i första hand mot Per. Men det här är sommaren, det här är våren, sommaren. Så långt skulle det kanske ha lyckats om Barbara driver på. Men det gör det inte. För Ove är också en affärsman. Han är också den som är medveten om när man lånar ut pengar. Han gör också anteckningar. Han är inte en lättlurad person. Men det går ju, och det har ju inte Barbara riktigt räknat med, det går ju att ändå i viss fall spåra vad man har gjort tidigare. Och då kommer man ju fram till att det här med gift, det är ingen ny sak. Det här har funnits med i tankarna länge. Och det är väl ganska naturligt att det är inte en direkt så här infallsgrej som man bara gör. Hon har ju redan 2016 då sökt på arsenikförgiftning och läst på i Flashback i tråden diskret gift, vad ska man använda? Och det här ser ni då på sidan 4, där man också rekommenderar just cyanid som särskilt effektivt, därför att det dödar väldigt fort. Och Barbara är inne på tråden hur mycket gift behövs. Det här kan jag då i sammanhanget säga, det här har ju Barbara, det här är ju förstås väldigt, väldigt svårt att förklara. Hur många sitter och söker på hur man dödar en människa med gift? Hur många människor gör det överhuvudtaget? Ja, Barbaras förklaring är att hon behöver det här när hon är journalist. Eller någon är författare och ska skriva romaner. Och det skulle finnas på det här USB-minnet som inte finns. Men så säger hon att nej, men det är artiklar i Kuba. Och det kan jag säga att det finns inte någon advokat som på 7 månader inte skulle kunna plocka fram de här artiklarna. Det spelar ingen roll om man har restriktioner. Och särskilt inte en så duktig advokat som Carl Turtig. De skulle sitta så här. Här skulle de ligga allihopa. Skulle ligga. Men sanningen, de finns inte. De finns inte. Överhuvudtaget inte skrivit. Utan anledningen till att man söker på gift, det är precis det som händer sen. Nämligen att det används mot en person. Och kanske skulle användas mot någon annan. Så att det spelar ingen roll att försvaret kan efterlysa bevisning om DNA eller att det inte är övervakningskamera och så vidare. Så är det sällan. Och i vart fall är det ofta att det inte är. Det är inte så att man måste ha ett krav på vittnen eller krav på DNA och så vidare. Det är inte det det är frågan om. Det är att bevisningen, ordförande, bevisningen ska vara så stark att man kan slå fast att här är det ställt utom rimligt tvivel. Det finns inga andra alternativ än att den person som åtalat, nämligen Barbara, har begått det här. Och därför så ska hon också dömas för det. Och det gör hon med marginal. Det finns inget annat. Ove har mördats, det är Barbara som har gjort det. Hon gjorde det här den lördag den 17 februari. Sen har vi väldigt mycket sidobevisning eller stödbevisning som bara visar de här sakerna. Men kärnan, det är, det finns bara en person på plats. Det är hon som har tillgång till cyanid. Och det Ove dör av är cyanidförgiftning. Och därför ska Barbara dömas.
Tingsrättsförhandlingarna avslutas i slutet av maj 2019. Jag frågar åklagaren Madeleine Pettersson hur hon kände sig efter sin slutplädering.
Jo, men det kändes väldigt bra faktiskt efter vi gick därifrån. Det kändes som att... alltså man vet ju aldrig, men jag tänkte nog att det här håller.
Den 3 juni faller domen. Rätten har gått på åklagarens linje och dömer Barbara Jarl för mord, stöld och grov stöld till fängelse i 16 år.
Jag överklagade ju självständigt, men det var ju också väldigt mycket för att jag visste att han skulle överklaga. Så då ville jag göra det också.
Både Barbaras försvarare och åklagaren överklagar. Björn Hurtig vill att Barbara frikänns medan åklagaren vill se skärpt straff. Hovrättsförhandlingarna drar igång i Svea hovrätt i augusti 2019.
Nej, men så det kändes väl ganska bra i hovrätten också. Fast de är ju väldigt så mycket mer stenansikten, så man får inte så mycket känsla för vad de tycker. Det får man inte. Men jag fick ju reda på där någon dag efter jag hade kontakt med referenten fick jag ju reda på att hon inte hade, de har inte beslutat någonting att de skulle släppas ur häktet. Och det skulle de ju ha bestämt då, om de skulle ogilla.
Hovrätten skärper straffet från 16 års fängelse till 18 år. Svea hovrätt konstaterar i domen att mannen har mördats i sin bostad av sin egen sambo och inte kunnat kalla på hjälp. Och att kvinnan måste ha planerat mordet noggrant. Det gjorde hon bland annat genom att söka på nätet efter giftmord. Hon har sedan på olika sätt försökt undgå upptäckt, skriver hovrätten. Liksom tingsrätten anser hovrätten att kvinnan även ska dömas för att ha stulit mannens mobiltelefon, klocka och förlovningsring medan han var döende eller nyss hade avlidit. Och där avslutas historien om cyanidkvinnan Barbara Jarl. Stort tack för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Jonas Häger och mitt namn är Nils Bergman. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.